Good morning. I was encouraged to see how few of you were here at 9 o'clock.
God morgon. Jag blev uppmuntrad av att se att det var så få på morgonen.
You're much more like the English than the Americans.
Ni är mer som engelsmännen än som amerikanerna.
In America they have prayer breakfast at 6:30 at 7 and they're all bright and enthusiastic.
I Amerika så har de frukost och morgonbön vid var det 7:30 eller 7:30 redan, och de är pigga och så.
So I felt very much at home this morning.
Så jag kände mig hemma här nu i morse.
Well, let's continue on from last night.
Låt oss fortsätta där vi slutade igår.
Remember, we're taking it that we are disciples, but in the modern world.
Kom ihåg att vi nu är lärjungar, men i den här moderna samtiden, i vår moderna samtid.
In Jesus, God's kingdom has broken into the world.
I Jesus så har Guds rike kommit till världen.
And Jesus calls us to break with everything in our past situations which contradicts his lordship.
Och Jesus, han ber oss att bryta allt med allt som går emot hans rike.
So we're analyzing the forces that are pressing us into their mold in the world.
Så vi analyserar de tryck ifrån samtiden som försöker forma oss på ett annat sätt än vad Jesus vill.
And last night we picked out those three pressures.
Och igår så tog vi upp de här tre olika trycken från vår samtid.
Secularization makes each faith less real.
Sekulariseringen, den gör var tro mindre verklig.
Pluralization makes each faith just one among many.
Och pluraliseringen, den gör var tro bara en utav många.
And privatization restricts the faith just to being a private preference, like a hobby.
Och privatiseringen gör tron till en hobby eller till något individuellt bara.
But now let's shift from looking at the pressures to looking at the problems it's created for the church.
Men låt oss nu gå över till problemen och lämna de här trycken.
But have in your mind's eye the picture of a gigantic pressure cooker.
Men ha i ert sinne en bild utav en gigantisk tryckkokare.
Or a boa constrictor, you know, with its coils around the church.
Eller en gigantisk boaorm som sveper sina, eller som ringlar kring församlingen.
And you get the picture of our discipleship needing to throw off these pressures.
Och du får det intrycket att vi verkligen behöver bryta oss loss ifrån detta.
Now let me just say two things before we look at the actual problems.
Men låt mig först säga två saker.
And bear these in your mind all the way through.
Och försök att ha de här i minnet hela tiden.
The first is we're looking at the problems for the church.
Det första är att vi söker efter problemen för församlingen.
But of course there are many advantages to the modern world too.
Men givetvis finns det också många fördelar i vår samtid.
And of course many other people apart from Christians have been damaged by the modern world too.
Och givetvis har många andra icke-kristna, så att säga, skadats utav vår samtid.
And unless you remember that, what I'm going to say will be very distorted.
Och om du inte kommer ihåg det, så kommer det jag säger att bli förvrängt.
For example, the family has been badly damaged by the modern world.
Till exempel så har familjen skadats svårt utav moderniseringen.
Or in many ways the modern state and nation has been damaged too.
Eller exempelvis staten, eller staterna, de olika länderna har skadats mycket.
And we could look at all these other things, but our interest is only in the church.
Och vi skulle kunna titta på de här sakerna också, men vårt speciella intresse nu, det är församlingen.
But please remember that and don't think that I'm just a pessimist.
Men var snäll, kom ihåg det och tro inte att jag bara är en pessimist.
The second thing is to try and understand the nature of the problem we're talking about.
Det andra är att försöka förstå naturen utav det problem som vi talar om.
It's what we call in England a plausibility crisis.
Det är vad vi kallar i England en möjligheternas kris.
And I hope something of the idea comes across in Swedish here.
Och han hoppas att idéerna också kommer fram i svenska.
Let me explain this a bit.
Låt mig förklara detta.
If this were an ideal world,
om det vore en idealistisk värld,
you would only believe something because it was true,
så skulle man tro en sak bara för att det var sant.
And you would only disbelieve something because it was not true.
Och man skulle inte tro på en sak bara för att det inte var sant eller för att den saken inte var sanning.
But you don't need to be a cynic to see that, that is not our world.
Man behöver inte vara cynisk för att säga att det inte är så är fallet i vår värld.
Many people disbelieve what is true and they believe what is obviously not true.
Många människor tror på det som inte är sant och misstror det som uppenbart är sant.
And the reason is that there are other motivations apart from the rational.
Och anledningen är att det finns många andra motivationer till detta utöver de rationella.
For example, Freud makes us aware of the motivation of rationalizing.
Freud exempelvis, han gör oss medvetna om rationaliseringsprocessen.
And the sociologists, they add their own level of irrational motivation.
Och sociologerna, de lägger till sin egen motivation utav their motivation of
what is non-rational.
Ja, vad som inte är rationellt.
Sociologists point out that it's very difficult to believe the truth all by yourself.
Sociologerna talar om att det är väldigt svårt att tro sanningen bara av egen förmåga.
So that any belief needs a support community.
Så all tro behöver stöd ifrån omvärlden.
And if this support community is strong, it is easy to believe nonsense.
Om detta stödet från omvärlden är starkt, så är det lätt att tro rent nonsens, att tro på nonsens helt.
If this support community is weak, it is difficult to believe even truth.
Och om det här stödet från omvärlden är svagt, då är det svårt att till och med tro på någonting som är sant.
In other words, at the social level, the believability of a belief is according to its social strength to some degree.
Så på det sociala planet så kan man säga att försanthållandet och tron på en viss sak, det är beroende av hur starkt detta är i omvärlden.
For example, it's much easier to be a Mormon in Utah than it is in the USSR.
Till exempel, det är mycket enklare att vara en mormon i staten Utah i Amerika än i Ryssland.
Because there's a whole world of Mormons around you.
Bara för att det finns massor av mormoner där i Utah.
It's much easier to be a Roman Catholic in Dublin.
Och det är mycket enklare att vara en katolik i Dublin i Irland.
Than it is in Stockholm.
Än det är i Stockholm.
Because there's a whole world of 98% Catholics in Dublin.
Därför att det finns massor med katoliker då i Dublin.
In other words, the plausibility is according to the strength of the support community.
Så möjligheten här är korresponderar mot eller till styrkan i samhället så att säga.
The stronger the support community, the easier it is to believe.
Ju starkare stödet är från samhället, desto lättare är att tro en sak.
Now the early church went from being a minority to being a majority to being virtually a monopoly.
Den tidiga kyrkan gick den utveckling till mötes att man först var en minoritetskyrka, sen blev man i majoritet och till slut så fick man en monopolställning.
And probably many people believed but for the wrong reasons.
Och förmodligen så trodde många människor, men det var fel utav fel anledning.
Now you see what's happened because of secularization.
Och nu ser vi vad som händer just på grund av sekulariseringen.
European Christianity has gone from being a monopoly to being a majority to being a minority.
Den europeiska kristenheten har gått ifrån den här monopolställningen till att bli bara en majoritetsställning och nu till att till och med komma i minoritetsställning.
And probably many people are disbelieving for the wrong reasons.
Och nu så är det förmodligen många som inte tror just av samma felaktiga orsak.
In other words, the church has suffered what is called a plausibility crisis.
Så församlingen lider nu utav en möjligheternas kris, som vi kan använda det ord.
When the faith of the church is hit, it suffers a credibility crisis.
Så när tron på församlingen när den får ett slag, så är det också en trovärdighetskris som kommer.
But when the church as a social structure is hit, it suffers a plausibility crisis.
Men när församlingen, can you take that again?
When the church as a social structure is damaged, it suffers a plausibility crisis, not a credibility crisis.
Men när församlingen upplever en kris i sitt samhälle, att det är många som inte tror, då är det en möjligheternas kris. Det är inte det, trovärdigheten som sätts i fråga.
Now remember both those things in the back of your mind as we look at the problems.
Och försök att hålla detta i minnet nu när vi går till problemen.
Let's look at the problems in three areas.
Låt oss titta på de här problemen nu inom tre olika områden.
First, the impact on Christian institutions.
Först effekten på kristna inrättningar.
If you like, the structures of the church in the world.
Exempelvis ja, den kristna strukturen i samhället.
Second, the impact on Christian ideas.
Och som två, effekten på den kristna tron eller de kristna idéerna.
If you like, the impact on the substance of the faith.
Själva trons substans, trosläran.
And thirdly, the impact on the Christian involvement in the world or the Christian stance to the world.
Och som tredje punkt, den kristna församlingens ställning och förhållande till omvärlden i samhället.
And remember, we're not looking at the history of ideas, but we're looking at social experience.
Och kom ihåg att vi tittar inte på idéhistorien utan den sociala erfarenheten.
All right, we'll take the first one then, the impact on Christian institutions.
Och nu då den första punkten här, effekten på de kristna inrättningarna.
One could mention a whole number of things that have happened here.
Man skulle kunna nämna väldigt mycket här.
But I just want to pick out the two main features.
Men jag ska bara ta upp två huvudsakliga drag.
What has happened is a twofold thing.
Vad som har hänt är en tvåfaldig sak.
First, we have seen a disconnection of Christianity from the modern world.
Först så har vi sett ett slags bortkopplande av den kristna tron från samhället.
And secondly, we've seen a restriction of Christianity largely to the private world.
Och vi har sett att den kristna församlingen och den kristna tron har isolerats i den privata världen.
Or to put it another way, there's Christianity has been excluded from the centers of society.
Man kan säga att kristenheten och kristendomen har utestängts från samhällets centra.
And has been polarized to two extremes.
Och den har polariserats till extrema ståndpunkter.
By the centers of society, I mean things like science and technology and most of politics and much of education.
Och vad det gäller samhällets centrum så menar jag såna här saker som vetenskap, teknologi och politik som drar till sig vår uppmärksamhet.
These central areas of society are like liberated territory as far as religion is concerned.
De här områdena, de är som befriade inom citationstecken områden vad det gäller religionen.
Christianity is not so much banned, it's just more irrelevant.
Och det är inte så att kristendomen är portad där, utan den är så irrelevant i de områdena, tycker man.
Here is a world that goes on without any necessary reference to faith or Christian morals or whatever.
I de här områdena så behöver man inte några anknytningar till tro eller till kristen moral eller annat.
So you see an almost total exclusion of faith from the centers of society.
Så tron finns inte längre i vårt samhälles centrum.
So you see faith in only one of two other places.
Så nu ser man bara tron i en eller två andra delar utav vårt samhälle.
The most public areas and the most private areas.
Man hittar tron i det som det mest offentliga området och det mest privata området.
In the most public areas it's largely rhetoric.
Och i det mest offentliga området, där är det mest retorik.
Our societies may be very secular.
Samhället, det kan vara sekulariserat.
But our politicians still refer to God and certain things when they're speaking at election time and other big occasions.
Men politiker exempelvis, de kan referera till Gud och till kristna värderingar, speciellt vid valtider.
Yeah, again, you can see many of these things very clearly in America.
Man kan se det klart i Amerika.
So for example, in a particular speech of President Nixon's.
Så till exempel i ett speciellt tal utav den förre presidenten Nixon.
He refers to God bless you and praying and things like this.
Så refererar han till Guds välsignelse och bön och såna saker.
And in the same 2 minutes we now know he tells 6 lies.
Och i under samma minut så vet vi nu att han drog fram 6 stycken lögner.
So his public references to God are just kind of like the icing on the cake.
Så de här referenserna till Gud, det var bara som glasyren på kakan.
And you can see for instance in times of war people will refer to God once again.
Och man kan också exempelvis se att vid krigstider så börjar man tala om Gud igen.
Or you have the memory of this in certain people who still go to church to be married even if they have no other relationship to church.
Och vi känner igen detta också när människor går till kyrkan för att vigas även om de inte har något annat samband med kyrkan.
And you can certainly see this empty public religion here in Sweden.
Och man kan också se den här tomma offentliga så att säga religionen i Sverige.
Isn't it true that your Lutheranism is 98% in Sweden?
Stämmer det inte att den lutherska kyrkan har ungefär 98% av Sveriges invånare som medlemmar?
But those who go to the high mass are less than 2%.
Men de som går till gudstjänsterna, det är kanske mindre än 2%.
There you have a very good example of what's happened institutionally.
Och det är ett gott exempel också på vad som händer rent i de kristna inrättningarna så att säga.
So first the exclusion from the center.
Först så har man alltså så att säga uteslutits från samhällets centra.
The polarization to the first extreme, the most public.
Och det har blivit en polarisering och i det här exemplet nu den offentliga delen så att säga.
Where it's largely empty hollow rhetoric.
Där det mest är tom retorik när man talar om Gud.
Now do you see the dangers in that for Christianity?
Och jag hoppas att ni ser faran i detta just för kristendomen.
First that Christ is not lord over the modern sectors of society.
För det första så är Kristus inte herre över de moderna så att säga delarna utav samhället.
And secondly in these most public areas there are also dangers.
Och detta och i de mest offentliga delarna så att säga inom politiken och så vidare, det är också stora faror.
The first danger is that Christianity is open to exploitation.
Det första är att kristendomen den utnyttjas.
It just provides the social glue that holds the nation together.
Kristendomen förser då med limmet som håller samman byggnaden så att säga.
And secondly to the cynic and the skeptic it's something to be exposed and attacked because it's empty.
Och cyniker och andra kan också lätt attackera det för man ser tomheten.
But that means that modern Christianity in the modern world only flourishes in one place.
Och det betyder att kristendomen blomstrar bara på ett ställe så att säga.
It's not in the modern sectors, it's hollow in the most public.
Och det är inte i de här teknologiska moderna sektorerna och inte i den mest offentliga.
It flourishes mainly in the most private.
Utan det är mest i den privata sektorn så att säga som det blomstrar kristendomen.
And this is so important. Let's take it as a point by itself.
Och detta är väldigt viktigt så vi ska ägna liten extra uppmärksamhet åt det.
So this first general comment institutionally is the disconnection of the church from the modern world.
Så det första vi ska komma ihåg då, det är just denna bortkoppling av kristendomen från den moderna samtiden, den moderna tid vi lever i.
And the second comment is its restriction to the private world.
Och det andra, det är att det har blivit isolerat så att säga till den privata världen, sfären.
Do you remember last night I asked you to think about the lay movement in the 1970s, the home churches and so on?
Kommer ni ihåg kanske att jag uppmanade er igår att tänka igenom detta med lekmannarörelsen på 1800-talet?
On the surface these are tremendously encouraging and they are.
Ytligt sett så är de väldigt uppmuntrande och det är de och vi har ju haft det på 70-talet nu också.
There's been a real revival of the personal, the spiritual, etc, etc.
Det har varit en riktig förnyelse just utav det personliga och det andliga.
But the question is this.
Men frågan är
how far is this also the result of privatization?
Hur mycket är också detta då resultat utav den här privatiseringen?
We could ask how many of the features of privatization are also true of modern Christianity.
Hur många drag utav den här privatiseringen kan vi hitta just inom kristenheten.
I'll just mention three.
Och jag ska ta upp tre.
Firstly, much modern Christian faith is limited to the private world.
För det första, väldigt mycket just utav den kristna tron är begränsat bara till den privata sfären.
Let me give you two quotations to give you the picture.
Jag ska nämna två citat för att understryka detta.
150 years ago, an English prime minister heard an evangelical sermon.
För 150 år sedan ungefär så var det en engelsk premiärminister som hörde en evangelisk predikan.
And he went out extremely angry.
Och han lämnade kyrkan då arg.
He said things have come to an extraordinary state of affairs if faith is supposed to change my personal life.
Och han var upprörd över att han gillade inte alls att den kristna tron skulle förändra hans personliga liv.
He knew if his personal life was changed, it would change his public life too as prime minister.
Han visste att det betydde att om hans personliga liv förändrades så skulle det även förändra hans offentliga liv.
And he felt very threatened by it.
Och han kände sig hotad.
Just a few years ago, an American historian went on a tour of churches in California.
Bara för några år sedan så var det en amerikansk historiker som reste runt och besökte olika kyrkor i Amerika.
And he made a comment which is one of the most damning comments I've heard on the church today.
Och han fällde en väldigt damning comment.
Extremely negative.
Alltså, jaha, en extremt negativ kommentar då till detta.
He said Christianity today is privately engaging but socially irrelevant.
Och han sa att kristendomen idag engagerar människor rent privat, men socialt så är den fullständigt irrelevant.
The extraordinary thing is that the lordship of Christ has been restricted to our private personal pietistic worlds.
Och det är verkligen häpnadsväckande med detta, det är att Kristi herradöme har blivit begränsat bara till vår privata värld.
I'm not saying in every case, but with many people.
Jag säger inte att det är så överallt, men med många människor är det så.
Can you see the change this means?
Och ser ni då den förändringen detta betyder?
In terms of meaning, Christian truth was once like a giant canopy that went over the whole of a Christian's life.
Ser ni förändringen i betydelse? Den kristna kyrkan och kristendomen var förut som ett stort hölje som täckte hela vårt samhälle.
Now many Christians' faith is little bigger than just a folding umbrella.
Och nu är tron ungefär som ett litet paraply som man har fällt upp ovanför sig.
And there's a huge part of life which is not covered by Christian truth.
Och det är en enorm areal så att säga i vårt samhälle som inte alls täcks på något sätt utav den kristna sanningen.
Or in terms of morals, Christian truth was once total life norms.
Och vad det gäller moral så var de kristna normerna någonting som täckte hela samhället.
Whereas now for many people it's kind of part-time values.
Och nu är det för många människor bara egna åsikter och egna värderingar.
For example.
Till exempel.
Imagine a Christian businessman.
Tänk er en kristen affärsman.
He's a member of a church.
Han är medlem i en församling.
And he's a model of Christian uprightness.
Och han är verkligen en modell för kristna, eller ett föredöme för kristna.
Before he leaves for work, he prays with his family at family prayers around the table.
Innan han går till jobbet så har han ju morgonbön med familjen.
And then he goes to work and he witnesses to his colleagues.
Och när han kommer till arbetet så vittnar han till sina kollegor.
And he prays for them.
Och han ber för dem.
And he doesn't swear.
Och han svär inte.
And he doesn't fiddle his income tax returns.
Och han smusslar inte med deklarationen.
And again, he's a model of Christian integrity.
Och han är verkligen ett föredöme för kristen integritet.
But the sociologist point out his faith is totally privatized.
Men sociologen säger att hans tro är fullständigt privatiserad.
In other words, it only operates in the public world on the personal level.
Med andra ord, den så att säga den fungerar bara i den offentliga världen på det personliga planet.
He doesn't think Christianly about the business world.
Han tänker inte kristet vad det gäller affärsverksamheten.
A doctor sometimes doesn't think Christianly about the whole medical world and so on and so on.
En läkare kanske inte tänker på ett kristet sätt vad det gäller hela sjukvården.
So his faith is restricted to personal values, to his family and things like this.
Så tron blir bara isolerat till familjeföreteelser och sådana saker.
Do you see what a constriction this is of the lordship of Christ?
Och ser du vilken begränsning detta är utav Kristi herradöme?
In a way that the Islamic people would think totally wrong.
Och detta skulle muhammedanerna tycka vara helt fel.
And in a way in which the early Christians and the Reformation Christians would equally think totally wrong.
Och det skulle även tidiga kristna och kristna som led under reformationen tycka.
For instance, at the time of the Reformation,
till exempel nu vid tiden för reformationen,
the Dutch ministers locked the doors of the churches on Sunday night.
Så låste de holländska predikanterna dörren till kyrkan för natten.
As a statement, not just you don't find God only in church.
För att säga att inte bara att man inte finner Gud i kyrkan.
But you take the lordship of Christ with you out into society the whole of the week.
Utan för att visa också att man tar med sig detta med Kristi herradöme även ut i arbetet och verksamheten i samhället.
One of Luther's most famous passages.
Ett av Luthers mest berömda ställen eller citat från honom.
Is where he challenges Christian cobblers, shoemakers, to make shoes Christianly.
Är där han utmanar de kristna eller de skomakarna att arbeta på ett kristet sätt.
And this was just as much of a calling as the ministers.
Och det var lika mycket ett kall som att prästerna och predikanterna hade ett kall.
And this is part of what caused the tremendous drive of the Reformation.
Och detta är en del utav den väldiga kraft som reformationen hade inom sig.
So there's one weakness of privatized Christianity.
Så där har vi en svaghet just utav privatiseringen utav den kristna tron.
A second weakness is its instability.
En andra svaghet är just dess ostadighet.
As soon as you cut off your faith from the past.
När man skär av sin tro ifrån det förflutna.
And the wider church around the world.
Och ifrån församlingen, den kristna församlingen i hela världen.
And you concentrate on the here and now and the home and the personal.
Och man tänker bara på här och nu och den privata sfären.
Your faith is not only smaller.
Så blir inte bara tron mindre.
Over the course of time it's also shorter lived and shakier.
Utan tron blir också ostadigare och kanske mindre långlivad.
And you can see so much of the personal religion today is very unstable.
Och man kan se det idag att väldigt mycket av den här personliga religionen är ostadig.
It lacks theological structures.
Den saknar den logiska strukturen och uppbyggnaden.
It lacks moral discipline.
Och den saknar disciplin vad det gäller moraliska frågor.
For example, in the big cities, if you don't like what I say about divorce, go to someone else down the road, they'll tell you something different.
Till exempel om ni inte skulle gilla oss eller vad man säger här i kyrkan om skilsmässa, så kan ni gå till någon annan kyrka eller något annat ställe.
And it lacks a clear sense of initiation, for example, in baptism.
Och det saknar också en klar bekännelsehandling som dop.
So on the surface it's wonderfully free and personal and full of life.
Så ytligt sett så är det underbart fritt och man kan göra som man vill.
But privatized religion is also very volatile and very fragile and very unstable.
Men den privata tron är också väldigt ömtålig och ostadig.
Pick it up easily?
Man kan lätt ta till sig en sådan här privat tro.
And you can throw it away easily.
Och man kan lämna det enkelt.
As I said, the real trick today is not to be converted.
Så det svåra nu i våra dagar, det är inte liksom att bli omvänd till någonting.
The real test in our world is to stick at it.
Utan det svåra är att förbli trogen.
But privatized faith is terribly unstable.
Så den här privatiserade tron, den är väldigt ostadig.
And you can see ever since the Jesus movement it sort of rises and falls like the tide in the sea.
Och man kan se ända sen Jesusrörelsen att det liksom växer upp och det försvinner.
Just one last danger of it.
Och en sista fara nu också med den.
Privatized religion is very vulnerable.
Den privatiserade religionen är också väldigt sårbar.
It's so weak, it's manipulable into various false shapes.
Den är så svag så att man kan manipulera den till så att den antar felaktiga former.
Under the pressure of the demands of the state, it very easily becomes civil religion.
Och under trycket från staten och från samhället så blir det väldigt lätt en statsreligion.
Under the pressure of the demands of the market, it very easily becomes consumer religion. Och like under, we were talking about last night.
Och under presset från eller under en press och tryck från samhället från ekonomiska sammanhang så blir den lätt marknadsförd och det blir en konsumtionsreligion.
So you have a lot of religion in modern society.
Så vi har alltså många olika religioner i vårt moderna samhälle.
But it's beginning to take the most strange shapes both in the church and outside.
Men de tar sig väldigt konstiga uttryck både inom kyrkorna och inom samhället.
And part of this is because privatized religion doesn't have the theological and moral strength.
Och delvis beror detta på att den privatiserade religionen och den kristna tron då, den har inte styrkan utav moralen och sanningarna.
So there's this first general point, the impact on institutions.
Så detta var den generella punkten, effekten på de kristna inrättningarna.
I don't know the specifics of Sweden closely enough.
Och jag känner inte till Sverige så pass bra.
But I would strongly guess that much of that applies here too.
Men jag gissar och anar att det gäller här också.
That institutionally the central sectors of Sweden are largely non-religious and non-Christian.
Att olika inrättningar i samhället är till stora delar icke-religiöst.
So probably Christianity is flourishing mostly in the most public where it's very hollow.
Så förmodligen så blomstrar kristendomen i den så att säga i den där den är som mest offentlig och där är den också den är ganska tom.
Or most flourishing in the private where it's largely constricted.
Eller också blomstrar den som bäst i den privata sfären där den också är ganska instängd och isolerad.
Now you can see immediately if we take Christ's lordship seriously.
Men vi ser nu ganska snart eller med en gång att om vi tar Kristi herradöme på allvar.
That's a tremendous challenge to our discipleship.
Så är det en stor utmaning till vårt lärjungaskap.
Let's move on fast to the second general area.
Låt oss fortsätta nu med den andra punkten.
The impact on Christian ideas or the substance of the faith.
Effekten på de kristna idéerna eller vi kan säga den kristna trosläran, det låter bättre.
And we don't need to say too much about this one.
Och vi behöver inte säga så mycket om denna.
Because obviously the main impact here comes from other ideas.
För givetvis så kommer den största påverkan här ifrån andra idéer.
So we have a double problem.
Så vi har ett dubbelt problem här.
We have other ideas which are hostile to the gospel, such as atheist philosophy.
Vi har andra idéer och tankar som är fientliga till evangeliet, som ateistisk filosofi.
Plus the underlying pressures of our social experience also bearing down on us.
Plus då den här underliggande sociala erfarenheten som drabbar oss.
Just three quick things in this area.
Vi ska nämna tre saker snabbt.
All to do with the way faith has been hit by modern social experience.
Allt som har med tro att göra har drabbats utav vår samtid.
First of all, there tends to be a general tendency towards a loss of certainty.
Det tenderar att finnas en osäkerhet och en avsaknad utav visshet.
You remember secularization makes each one less real, pluralization one among many, etc.
Och kom ihåg här nu då sekulariseringen som gör att tron blir mindre verklig och pluraliseringen som gör den till en utav många andra.
So the whole sense of Christian certainty has changed.
Så vissheten om att just kristendomen är sann, det har förändrats.
Where there is certainty, it tends to be from one of two things.
Och där det nu finns visshet så tenderar det att vara en utav två.
It tends to be either subjective mostly.
Antingen en rent subjektiv visshet.
Rather than objective.
Istället för en objektiv.
Or it's sectarian in the sense that people are certain of the truth while they are members of a group which believes very strongly.
Eller så finns den här vissheten i en sekt eller i en sektliknande grupp där det är en sån auktoritativ förkunnelse så till vida att alla tror samma sak och därför så är det sant.
But outside of these two things there's a great loss of certainty in the faith today.
Men utanför de här två olika grupperna så är den väldigt avsaknad just utav den här vissheten.
For example, there's a shift in the way we speak about faith.
Till exempelvis så är det just en sån här osäkerhet i sättet att använda ordet tro.
Again, it's always easy to see these things best in the most extreme places like California.
Och det är bäst att exemplifiera detta med att ta extrema platser som Kalifornien.
There's a shift from knowledge type words to belief type words to feeling type words.
Man märker klart den här förändringen från visshet för sanntalande till tro och att man misstänker och till den andra ytterligheten att man känner en sak man upplever.
It's not that the subjective is wrong, but if it lacks the objective, it's not balanced in a biblical way.
Det är inte så att det subjektiva skulle vara fel, men om det saknar det objektiva så är det obalanserat.
And yet if you listen to our testimonies and our choruses and many things, we have what one man has called a sensuous Christianity today.
Och om vi lyssnar då till kanske vittnesbörd och våra körsånger och så vidare, så märker man det här sinnliga, det här lite sensuellt.
So here's the first effect, the general loss of certainty that's not subjective or sectarian.
Så här har vi den första effekten, den här avsaknaden utav visshet, inte då den sekteristiska eller den andra vissheten.
The second impact is the general loss of comprehensiveness.
Den andra effekten på är avsaknad utav mångfald, utav helhet.
If you look in the scriptures speak about the whole of life.
Om vi ser i skriften så ser vi att skriften talar om hela vårt liv.
But just as the modern faith has been privatized institutionally,
men precis som den kristna tron har privatiserats,
so there's been a kind of shrinking in theology of the things we're concerned with.
Så har liksom teologin krympt ihop.
Couple of examples.
Och vi ska nämna några exempel.
If you take a poll of all the Christian bookshops,
om vi tar en undersökning i alla kristna bokhandlar,
most of them will have lots to do with the private areas.
Så kommer vi märka att de flesta böcker och sådana saker behandlar den privata sfären.
But very much less with things like a Christian view of economics or politics or law or whatever.
Men väldigt mycket mer sällan mer övergripande ämnen som ekonomi eller så den kristna synen på politik och sådant.
It's really the privatized areas which sell well and the others don't.
Det är den privata delen som säljer bra och inte den andra.
Or take evangelism.
Ta exempelvis evangelisation.
The next time you listen to some evangelists.
Nästa gång du lyssnar på någon evangelist.
Every time he says sin.
Så varje gång han nämner ordet synd.
Say to yourself, what's he referring to?
Så tänk efter vad han menar med det.
And with most evangelists, the reference is only to personal things.
Och man kommer märka att de flesta evangelister, de refererar bara till personliga synder.
So sex and gambling and swearing and things that are all personal.
Det kan vara sex eller spel eller andra saker som bara har med det personliga livet att göra.
But this isn't the full range of the biblical understanding of sin.
Men det är inte hela skalan på Bibelns förståelse just utav synd.
Which includes the oppression of the poor or justice in working relations or whatever.
Som även medräknar förtryckandet utav fattiga och social orättvisa och sådana saker.
In other words, even our interests and our topics have lost that comprehensiveness.
Så den här mångfalden, den saknas.
And they've shrunk back to the private personal areas.
Och det har krympt ihop till att bara täcka det privata.
The third impact on the area of ideas.
Och den tredje effekten på de kristna, den kristna trosläran och så.
There's been a loss of the compelling power of the gospel.
Den tvingande kraften utav evangeliet har förlorats.
And there's a growing tendency to sort of market the faith.
Och det är en helt en växande tendens att försöka på något sätt marknadsföra tron.
To put the faith over something that meets the needs of modern man.
Att försöka framställa tron som något som tillfredsställer och uppfyller behoven.
For example, if you look in the New Testament.
Om vi ser exempelvis i Nya testamentet.
Jesus gives invitations.
Så inbjuder Jesus.
But he makes demands.
Men han kräver också vissa saker.
He gives a strong appeal.
Han uppmanar starkt.
But he also has a powerful challenge.
Men han har också en allvarlig utmaning.
He meets people's needs.
Han möter människors behov.
But he's also their Lord.
Men han är också deras herre.
But you listen to a lot of the modern evangelism.
Men lyssna på många utav de moderna eller dagens evangelister.
It's lost the compelling power of truth.
De har förlorat den tvingande kraften utav sanningen.
Or the scandal of the cross.
Eller korsets stötesten.
And it's actually been weakened by this.
Och det har budskapet har försvagats utav detta.
The first problem is that the gospel is poorly perceived.
Och det första problemet är ju att evangeliet tas inte emot.
It's just one more product among many.
Det är bara en annan tro utav väldigt många andra.
Again, you can see this in the extremes where it's been offered almost like a consumer product.
Och man kan se detta då i sin extrema form där det bara erbjuds som en annan produkt.
And the second problem is that the disciple is poorly prepared.
Och det andra problemet är att lärjungen, han är dåligt förberedd.
And there's a kind of anemia in the blood of modern discipleship.
Anemia.
Anemia. Oh.
Det är en slags blodbrist hos den kristna lärjungen.
Because there isn't the toughness there that you have in the New Testament.
Den här styrkan och finns inte där som finns i Nya testamentet.
And I think that's just another example of the way the atmosphere in the modern world has slowly eroded something of the gospel.
Och det är bara ett exempel på hur vår samtid har eroderat, frätit bort mycket av just evangeliet.
And I've seen something of that. I won't mention specifics, but just in the one day I've been here.
Och jag har faktiskt sett en del av detta bara under de dagar som jag har varit här.
Let's move on to the third area though, the impact on Christian involvement in the world.
Låt oss nu ta upp den tredje frågan här om församlingens ställning och förhållande till sin samtid.
I hope you see what I mean by involvement.
Och jag hoppas ni ser vad jag menar med involvement, alltså den här ställningen, inblandningen.
Think of the Western attitude. Keep it back a minute, can you? Think of the Western attitude towards Russia.
Tänk på västerlandets attityd mot Sovjet.
Are you a hawk or a dove?
Är ni hökar eller duvor?
Are you in favor of détente or the Cold War?
Favoriserar ni eller tycker ni att détente är bra, alltså avspänning, eller vill ni ha det kalla kriget tillbaka?
There you see something what I mean by stance, your attitude towards.
Där ser ni lite utav vad jag menar med ställningen i samhället, alltså ens attityd till krig här.
We can see how the modern world has had a crucial impact on the church's stance towards the world.
Please, can you take that?
We can see how the modernity has had an impact on the church's stance.
Så vi kan se hur vår samtid har haft en klar effekt på den kristna församlingens ställning i samhället.
Ever since the modern world arose.
Och ända sedan kristendomen uppstod.
There has been a tendency for the church to be polarized in its attitudes.
Så har det funnits en tendens, ända sedan moderniseringen och teknologin kom, så har det funnits en tendens för kristenheten eller kristendomen att polariseras.
Either towards an unwelcome liberalism or towards an unwelcome conservatism.
Antingen till en ovälkommen liberalism eller till en ovälkommen konservatism.
Now of course this isn't a new problem.
Och detta är givetvis inte ett nytt problem.
It's the old problem being in the world but not of the world.
Det är det gamla problemet just att leva i världen men inte vara av världen.
But the problem has been raised to an unprecedented pitch in our world.
Men problemet har verkligen vuxit sig starkt i vår egen samtid.
Now just to help you see the differences I put this down in a very simplistic tabulated form.
Bara för att förstå detta så har vi oss skrivit upp det här.
Now I stress that this is very simplistic deliberately.
Och detta är förenklat.
Let me stress too that we're not talking about theological differences, we're talking about cultural differences.
Och låt mig betona också att vi talar inte om teologiska skillnader utan om kulturella skillnader.
In other words, someone may be theologically conservative, but in their lifestyle or say their evangelism, they may be actually very worldly.
Med andra ord så kan någon vara konservativ i sin trosåskådning, men i sin livsstil och i sitt sätt att evangelisera så är man väldigt liberal.
And remember too, I'm not talking about people or schools, I'm talking about tendencies.
Och jag talar inte nu om människor eller om en del skolor eller så vidare, utan jag talar om tendenser.
I'm just trying to give you an idea so that we see the sorts of pressures that we've got to avoid ourselves.
Försöker ge er en idé här eller en tanke så att vi kan förstå de här olika trycken från vår samtid.
Because the point is that both these extremes have been tried.
För poängen är att båda dessa extrema ståndpunkter har prövats.
And both of them have their dangers.
Och båda har sina faror.
And a balanced middle way is not easy for any of us.
Och en balanserad gyllene medelväg är inte lätt för någon av oss.
Let me just run through this quickly and then go in more depth into the dangers of either side.
Låt mig bara ta det här nu snabbt så ska vi sen tränga djupare i det.
Generally speaking, the conservative ideal is resistance.
Just det. Generellt talat så är det konservativa idealet motstånd.
The conservative is aware there's something wrong with the modern world and he wants to resist.
Den konservativa människan, han förstår att det är något fel med samtiden. Det gäller konservativ då i den kristna ståndpunkten förstås. Och han vill göra motstånd.
The liberal ideal is relevance. There's something good about the modern world and he wants to be relevant. Can you see that if we stop there,
om vi skulle stanna där,
they would both be two halves of what is right.
Så skulle de båda stå för två halvor utav sanningen.
We are in the world and therefore should be relevant.
Vi är i världen och därför så skulle det vara relevant.
We are not of the world and therefore should be resistant.
Och vi är inte av världen och därför så skulle vi göra ett visst motstånd.
But sadly the story doesn't stop there.
Men tyvärr så stannar det inte där.
The normal characteristic of the conservative is defiance.
Den normala så att säga karaktäristiken på en konservativ, det är motsträvighet.
The normal characteristic of the liberal is bargaining.
Och för en liberal så är det just förhandling.
You give me this if I'm relevant and I'll give you that.
Om du ger mig detta så ger jag dig det här.
The normal method of the conservative is deductive.
Den normala metoden för en konservativ det är deduktion.
He works from the tradition, for example the Bible, to modern life.
Han börjar med Bibeln som en utgångspunkt för att sedan komma till livet.
The normal method of the liberal is inductive.
Och den normala metoden för en liberal, den är induktiv.
He tends to work from modern life back to tradition and maybe throw it out if he doesn't like it.
Och han börjar i sin samtid för att sen gå tillbaka till tradition eller till Bibeln för att kanske inte gilla det och kasta iväg det.
The picture of itself of the conservative is proclamation, preaching, speaking.
Och bilden av sig själv för en konservativ, det är just proklamation, predikan, att man talar.
The picture of itself of the liberal is dialogue, humility and listening.
Och bilden av sig själv hos en liberal, det är just lyssnande, ödmjukhet.
The political tendency, remember these are all generalizations.
Och kom ihåg att detta är nu bara generaliseringar.
The political tendency of the conservative is rightwards.
Den politiska tendensen hos en konservativ då, det är åt höger.
He's out to conserve society.
Han vill konservera sitt samhälle.
The political tendency of the liberal tends to be leftwards.
Och den politiska tendensen hos en liberal, det är åt vänster.
He's out to change society.
Han vill förändra samhället.
The common consequence of conservatism is containment.
Den normala konsekvensen just utav konservatismen är begränsning.
He is so true to his truth that he constricts it all to itself in its own corner.
Han är så angelägen om sanningen så att han behåller det för sig själv och håller det i sitt hörn.
The common consequence of the liberal is compromise.
Och den vanliga konsekvensen hos en liberal är just kompromissande.
He bargains so much he gives up more than he realizes.
Han köpslår så mycket så att han blir av med mer än vad han hade tänkt sig från början.
In their extreme conservative religion becomes sectarian.
Och den extrema formen utav konservatism blir sekterism.
In its extreme, liberal religion becomes secular.
Och den extrema formen utav liberalism blir helt enkelt sekulariserad.
The picture of theology given by the conservative,
och bilden utav teologin som en konservativ har,
is that theology is the queen of the sciences but in exile.
Är att teologin är drottningen över alla vetenskaper, men hon är i exil.
Whereas the picture of theology given by the liberal,
men bilden av teologin som liberalerna ger,
is theology is the fashion model.
Är att teologin det är en modesak.
The spring fashions, the autumn fashions.
Vi har vår mode och höstmode.
The Paris fashions, the New York fashions.
Vi har Paris mode och New York mode.
And modern theology is always new, and the latest thing is in this and that and so on.
Och den moderna teologin då, den är alltid ny och man vill höra om det senaste.
The central question underlying conservatism is how strong are our defenses?
Och den
not arguments. No, that's the, no defenses in
försvar. Den centrala can you take that again? The
central question for conservatives, how strong are our defenses? I don't just mean in politics.
Den centrala frågan för en konservativ då är hur starkt är vårt försvar?
The central question for the liberal is how far can we go?
Och för en liberal är den centrala frågan hur långt kan vi gå?
Now I stress that is deliberately meant to be simplistic and tabulated and general.
Och jag vill betona att detta är generaliserande och förenklat.
And I stress that's not theological only.
Och det är inte bara teologiskt.
Because as I say, there are many people who are theologically on the conservative side.
För det finns många människor som är teologiskt sett på den konservativa sidan.
Who in the other areas are very, very, very worldly.
Men på den andra kanten är väldigt världsliga i sitt sätt att leva och så vidare.
Let me just say a word or two about each in a little more depth.
Låt mig bara ta upp några saker utav de här olika ståndpunkterna.
First of all, let's look at some of the dangers of conservative religion.
Låt oss ta upp några utav de olika farorna utav konservativ religion.
These dangers all center around the fact that it's very difficult to be a conservative in a fast-moving society.
Dessa faror centreras kring att det är väldigt svårt att vara konservativ i ett föränderligt samhälle.
All of these I'll just mention very briefly. If you want to pick them up in discussion, let's take it further.
Och jag nämner dem nu bara snabbt. Om du vill ta upp dem senare så kan vi göra det.
I'm sorry that with the lack of time between the translation, much of this is very simplistic. I apologize.
Och tyvärr just på grund av tidsbrist genom tolkning och så vidare så blir det förenklat.
One danger of conservatism is the danger of exploitation.
En fara just utav den konservativa ståndpunkten är att den så lätt kan exploateras.
As I said last night.
Som jag sa igår.
When society is under stress.
När ett samhälle är under tryck.
It likes to use religion to bolster itself up.
Så vill samhället gärna använda just religionen för att backa upp. Det rådande förhållandet.
And for both theological and psychological reasons, Christian conservatism is ideal for that.
Och utav både teologiska och psykologiska skäl så är den konservativa ståndpunkten idealistisk för ett sådant syfte.
Think of
idealisk, menar jag.
The Ulster problems in my country.
Tänk på problemet exempelvis i Irland och Nordirland.
Or think of Christianity in South Africa.
Eller på kristenheten i syd Afrika.
Or Christianity in the south of the United States with racism.
Eller kristenheten i södra USA där rasismen finns.
And there you see conservative Christianity being exploited to bolster a society under stress.
Och där ser man hur den konservativa ståndpunkten används för att backa upp rådande förhållanden.
Those are the extremes, but that is always the temptation.
Detta är extrema förhållanden, men det är alltid finns alltid en fara att det blir fallet.
A second danger is what's called domestication.
En andra fara är just det som kallas domesticering, alltså att man tämjer något.
In other words, conservative Christians are happy to be different by themselves.
Konservativa kristna är glada och nöjda om de får vara för sig själva när de är så olika.
They're content just to be a subculture.
Så när de är så annorlunda så tenderar det till att bli en kultur vid sidan om.
But finally, they're completely innocuous and harmless.
Men å andra sidan så blir de väldigt ofarliga och påverkar ingen.
The kingdom of God is never a subculture only.
Och vi ska veta det att Kristi herravälde eller Guds rike, det är aldrig någon kultur som finns eller någonting som finns vid sidan om.
It's always a counterculture as well.
Utan det är alltid en motkultur som utmanar.
And so much of modern conservative religion has lost its toughness out into society.
Så väldigt mycket av just den konservativa ståndpunkten har förlorat den här styrkan och den här utmanande kraften i samhället.
And if it's not exploited by the status quo, it's been domesticated by the status quo.
Så om det inte utnyttjas så är det lätt så att det täms och görs ofarlig.
A third problem of conservatism is infiltration.
Och ett tredje problem det är att med den konservativa ståndpunkten att den lätt infiltreras.
Conservatives are often so aware of one problem.
Man är så ofta angelägen och medveten om något speciellt problem.
The whole fight is at one place.
Och striden står om en enda sak.
That they're completely vulnerable at all sorts of other areas to be infiltrated by modern ideas.
Så att man är fullständigt sårbar på massa andra håll och kan infiltreras så.
For example, you have people who can smell a theological liberal 100 yards off.
Till exempel så finns det människor som kan känna lukten utav en teologiskt liberal människa på flera mils avstånd.
Just a word and everything goes up in them.
Och bara ett ord så märker han det här.
But in other areas of their own, say, lifestyle or their evangelistic techniques, they're very worldly.
Men på andra områden, vad det gäller exempelvis livsstilen eller sättet att evangelisera, så är man väldigt världslig.
Again, no time for examples.
Och vi hinner inte med exempel nu.
But I mentioned last night, it's curious that in America,
men jag nämnde igår att det är häpnadsväckande att
some of the most worldly Christians are the fundamentalists.
Att en del utav de mest, så att säga, världsliga eller de mest utav världen påverkade kristna är just fundamentalisterna.
The very people whose stance is to deny the world,
en del utav dem som verkligen tar ställning mot världen,
in their use of say business methods or television have taken over the world completely.
Vad det gäller då deras bruk utav TV kanske eller andra moderna saker, så har de tagit över det här sättet fullständigt, det världsliga sättet.
One person put it like this.
Och en människa, han sa så här om detta.
He used to say to the churches from which he came.
Han sa just de kyrkorna från vilka han kom.
If a man is drunk on wine, you throw him out.
Att om en man är full och han kommer hit, så kastas han ut.
But if the same man is drunk on money, you'll make him a deacon.
Men om han är full med pengar, så gör man honom till en diakon.
In other words, the problem of infiltration.
Det är ett problem just med infiltrering.
One last problem I'll mention.
Och ett sista problem ska vi ta upp nu.
The problem of oscillation.
Och det är ett problem just om ombytlighet.
Have you ever noticed how many of yesterday's conservatives are tomorrow's extreme radicals?
Har ni lagt märke till detta, hur många utav gårdagens konservativa är dagens radikala?
Many Roman Catholic Thomists make superb Marxists.
Många utav de katolska Thomisterna är idag fantastiska marxister.
Many conservative evangelicals make superb theological liberals.
Eller många utav de konservativa evangeliska, de blir liberala.
Again, I can give you examples.
Och vi skulle kunna ta upp exempel på detta.
Some of the most radical theological liberals in my country.
Många utav de mest radikala teologiska liberalerna i mitt eget land.
Were leaders of student Christian groups when they were our age.
Ledde olika kristna studentgrupper när de var i våran ålder.
You see this tendency of oscillation in conservatism.
Så man ser den här tendensen att det pendlar väldigt snabbt.
One of the basic reasons is an insecurity.
Och en av de grundläggande orsakerna till detta är just en osäkerhetskänsla.
Conservatives sound very secure.
Konservatismen, det låter väldigt starkt och säkert.
But there's an intellectual and a psychological insecurity in much of it.
Men många här har en intellektuell och en psykologisk osäkerhet.
So you attack, 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 attack.
Så man attackerar och går på.
And all of a sudden the weakness shows through and you join the other side.
Men plötsligt så märks att man då visar man vissa svagheter och så går man över till andra sidan.
Those are just examples of the sorts of problems. Now don't misunderstand me.
Och detta är bara exempel nu på problem, så missförstå mig inte.
I am theologically and biblically conservative in terms of my faith.
Jag är vad det gäller min tro så teologiskt och bibliskt konservativ.
But it's not easy to be a conservative in our world, and there are all sorts of pitfalls.
Men det är inte alls lätt att vara konservativ i vår värld. Det finns fullt med fällor.
Let's look quickly at some of the problems on the liberal side, and then I'll finish.
Låt oss snabbt ta upp några problem just för de liberala.
First, let's look at the procedures by which the liberals compromise.
Låt oss se just på sätten som de liberala kompromissar.
And secondly, the problems they create by doing this.
Och för andra problemen som skapas genom detta.
There are four basic steps to the liberal compromise.
Det finns fyra grundläggande steg till just den liberala kompromissen.
And again, I'm not saying everybody goes the whole way.
Och jag menar inte att alla har gått hela den här vägen.
And I'm not saying that those who do go the whole way are consciously doing so.
Och jag säger inte heller att de som har gått hela vägen medvetet har gjort detta.
But if you watch what's happened, this are the four steps.
Men om du har sett vad som händer eller vad som har hänt, så är det här de fyra stegen.
Step one, an assumption.
Steg ett, en förutfattad mening.
Liberalism begins by assuming that something in the modern world is superior to what we held traditionally.
Liberalismen menar att, eller börjar med att man tror att någonting i världen samtiden är bättre och står högre än det man hade förut.
For example, Bultmann.
Till exempel nu den tyske teologen Bultmann.
He said the New Testament was unintelligible to modern radio and electricity users.
Han menar att Bibeln var fullständigt oförståelig för en modern människa.
So he assumes that the consciousness of the radio electricity users is superior, say, to Paul's believing in demons.
Så han tror då att från början att den moderna människans förståelse står över exempelvis Pauli förståelse, han som trodde på demoner och så vidare. Det gör man ju inte nu.
Or the fundamentalist assumes that because television is there.
Eller fundamentalisten, han tror bara på grund av att television finns.
We must just use it as everybody else uses it.
Så måste vi använda det precis som alla andra gör.
So step one, an assumption.
Så steg ett är en förutfattad mening.
Step two, a reduction.
Två, en reducering.
Everything that doesn't fit in with the modern assumption is reduced and cut out.
Allt som inte passar den här förutfattade meningen, det skalas bort och lämnas.
So modern theology is filled with the little phrase "we can no longer believe" or "in the modern world it is impossible to believe."
Så den moderna teologin, liberalismen, är fylld av såna här påståenden som man säger att vi kan ju inte längre tro, och nu i vår moderna samtid så kan man ju inte längre tro detta och så vidare.
Step three, a translation.
Och steg tre, en översättning.
What is left of the faith is translated into this new idea or this new ideology.
Det som har lämnats kvar nu utav tron, det försöker man överföra på samhället, på samtiden.
So that Christianity becomes, say, almost like Marxism, or almost like psychoanalysis, or almost like existentialism.
Så att den kristna tron blir nästan som marxismen eller som existentialismen eller andra.
Now you notice, to be relevant we need to speak to people.
Och vi vet ju att för att vara relevant och för att verkligen bli förstådd så måste man tala till människor.
But at a certain point the shift in tactics leads to a shift in truth.
Men vid ett visst ställe så leder den här taktiken till att sanningen också förvrängs.
Then you get to step four.
Och sen om vi då tar upp steg fyra.
A complete transformation.
Så, och det är en fullständig omvandling.
There is total compromise of the gospel, so it becomes like what the world does or believes anyway.
Man har kompromissat så mycket med evangeliet så att det blir det som människor redan trodde innan.
And keep remembering, the liberal does that theologically, but I'm speaking about lifestyle and the use of television, anything.
Och tänk på det att den liberala, han gör detta på ett teologiskt sätt, men jag talar om vår sociala erfarenhet, livsstil och television och så vidare.
And what are the problems of this?
Och vad är problemen nu då med detta?
The first problem is it's inconsistent theologically.
Det första problemet är att det är ohållbart teologiskt.
People relativize the past, but they make the present an absolute.
Människor relativiserar eller det förflutna, men gör samtiden för någonting absolut.
Which theologically is very dangerous and historically is foolish.
Och teologiskt är det väldigt farligt, och rent historiskt är det en dårskap att göra så.
The second problem is this approach is cowardly.
Och det andra problemet är att detta cowardly.
Cowardly, ja. Timid and fearful.
Jaha, att detta det leder till rädsla.
If every time the world doesn't like what we say, we cut it out.
Om varje gång världen visar opposition mot någonting som vi säger, så lämnar vi det, då skär vi bort det.
Think of the man I mentioned last night who never uses the word sin in public.
Tänk på den mannen exempelvis som jag nämnde igår, som aldrig nämner ordet synd just offentligt.
In the long run this is a denial of the gospel.
Och på det stora hela så blir det så småningom ett förnekande utav evangeliet.
Third problem is that it's very transient.
Och det tredje problemet är att det transient. Det är ganska övergående, det är flyktigt, ja.
Liberalism is so much in touch with the new idea.
Den liberala tron är så benägen åt de nya idéerna.
But the ideas are changing faster than ever.
Men de här idéerna de förändras ju.
So often liberalism is out of touch with the really new idea because it was so much in touch with the old one.
Så egentligen, eller väldigt ofta, så blir liberalismen så tillvida inaktuell att de idéerna som man rörde sig med, de är redan inaktuella.
For example, the new theology in the 60s.
Ta till exempel den nya teologin på 60-talet.
It looks more old fashioned than Augustine today.
Den är mer förlegad än Augustinus idag.
And the same liberal who just finished by saying that the gospel spoke to secular man.
Och samma liberal som just slutade med att säga att evangeliet talar till den sekulariserade människan.
Had to scramble fast to say that suddenly the 1970s was a new religious world and the gospel was religious too.
Och han, det var lite svårt. Can you take that again?
What was that? That doesn't matter. Okay. The last problem is that this is basically counterproductive.
Och ett sista problem det är att detta går egentligen, det arbetar mot
self-defeating.
Ja, just det. Ja, just det.
Undermines itself.
Ja, just det. Det underminerar sig självt.
Ordinary believers are bewildered.
Vanliga troende, de blir förvirrade.
The outsider is never impressed.
Och de som står utanför, de imponeras inte alls.
He believed these things anyway in his secular world without having to have religious language to dress it up.
Och han kanske tror olika saker i alla fall och behöver inte alls klä upp det i religiösa ord.
And often the heart of the gospel is cut out.
Och hjärtat just utav evangeliet det tas bort.
And you can see that liberalism in its extreme has very little social impact in our world.
Och man märker just att liberalismen i sin extrema form påverkar inte alls vår samtid.
Okay, how would I sum up the challenge of these two lectures for discipleship?
Och hur ska jag nu summera utmaningen utav de här två föreläsningarna?
We have at least two problems.
Vi har åtminstone två problem.
Firstly, as evangelicals, how do we break out of privatization in the modern world?
Först, hur bryter vi oss ut ur den här privata sfären, vi som evangeliskt kristna?
And secondly, if we do break out,
å andra sidan, om vi gör detta,
how will we avoid going the way the liberals went before?
Hur undviker vi att göra samma misstag som de liberala?
I say that because there are signs that many evangelicals in the 1970s are beginning to compromise all over again.
Och jag säger detta för att historien upprepar sig nu med många evangeliska kristna. De börjar kompromissa de också.
For example, evangelicals have come out of apathetic background into political concerns.
Till exempel evangeliskt kristna som kommer från en ganska apatisk bakgrund, de blir nu väldigt politiskt aktiva.
But some of them have gone too far.
Men en del har gått alldeles för långt.
For example, there are Christian feminists.
Till exempel så finns det kristna feminister.
Who are now abandoning what they don't like of the Bible in the attempt to get close to feminism.
Som nu överger det de inte gillar i skriften för att komma närmare feminismen.
So we have a double challenge, not a single challenge.
Så vi har en dubbel utmaning här, inte bara en sida.
Christ is Lord of the whole of our lives.
Kristus, han är herre över hela våra liv.
So we break out of confinement to make him Lord of everything.
Så vi måste bryta oss ut ur de här gränserna för att göra honom till herre överallt.
But in doing so, we mustn't refuel the old liberal cycle once again.
Men vi får inte begå samma misstag som de liberala gjorde när vi gör detta.
Now we'll pick up what we do about this in the remaining lectures, but let me leave it there. I think we have a few minutes for discussion, do we?
Yeah.